Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTV:s morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi avhandlar de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javius, analyschef på SEB. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om vad som borde och vad som inte borde vara med i budgeten och hur man ska göra med alla stödåtgärder som har satts in på grund av epidemin. Vi ska också försöka reda ut vad boprisuppgången egentligen beror på och handlar om. Och i den andra halvan blir det spaningar, men innan de kommer faktiskt det nya inslaget begreppet. Ska presentera det lite närmare när det är dags. Men först av allt så tänkte jag be er att helt kort kommentera den mätning av inflationsförväntningarna som kom nu på morgonen. Det var ju den så kallade stora enkäten. De här enkäterna görs ju på månadsbasis på uppdrag av Riksbanken, och nu deltog även arbetsmarknadens parter och inköpschefer. Och det var väl sammanfattningsvis, Annika, att de här förväntningarna steg något på kort sikt, alltså 1 och 2 år, och låg ganska stabilt på 5 år, men fortfarande lite under inflationsmålet. Vad tycker du om det som trillade in här?
Jag tror att Riksbanken känner sig ganska okej med det. Riksbanken tittar ju mest på de långa inflationsförväntningarna, alltså 5 års inflationsförväntningarna, och jag tror att man är glad att det inte blev värre. Vi har ju haft en fallande trend över en lång tid, och nu ligger de stabilt på de nivåerna. Så att, jag tror att man är hyfsat nöjd med det här i det här läget.
Ja, Johan, har du någon tanke?
Ja, absolut. Och jag tror att om man tittar på de förväntningar om löneökningar framöver, så är det ju absolut inte alarmerande på något sätt. Och på något sätt, det är ju den inflationen som om något ska oroa centralbankerna på sikt. Så att, nej, jag tror att inflation överhuvudtaget inte är lika viktigt idag. I alla fall inte för marknaderna och inte för centralbankerna heller, som det brukar vara. Och det här är inga dramatiska siffror heller.
Nej, okej. Jag kan väl flika in där. Det blir ju faktiskt dubbla poddar här idag. Jag gjorde en intervju med vice riksbankschef Per Jansson, även i poddform, som ligger ute redan i detta nu. Och där sa han att han verkade ganska okej med inflationsförväntningarna på de nivåerna som är nu, men helst inte lägre då, så att check på den. Men sen så var han ju väldigt noga med att löneökningstakten inte får bita sig fast på den låga nivå som vi har sett här nu. De har ju störtdykt här, men det är väl rätt mycket en coronaeffekt, tror jag. Men det var i alla fall Per Janssons syn på de här sakerna. Bra, då har vi avhandlat det som kom här nu på morgonen. Då tar vi oss an lite större puckar. Och det är ju om drygt 10 dagar dags för en ny budget. Det har ju redan kommit ut utspel och olika saker har annonserats som det brukar vara. Det lär väl bli mer av det. Men om man struntar i det och jag börjar med dig igen, Annika, och tänker lite, vad borde vara med i den här budgeten och även vad borde inte vara med? Alltså den nätta frågan, vilken typ av ekonomisk politik är rätt i det här läget? En hård passning i knähöjd till dig.
Tack, den tar jag gärna. Jag vänder mig lite grann emot den diskussion som finns ute i debatten nu att man måste kickstarta igång svensk ekonomi och omstart som väldigt många pratar om. För svensk ekonomi har ju redan börjat återhämtningen. Man ska ju komma ihåg att det var en dramatisk nedgång i våras. Det var ju som att släcka strömbrytaren. Men nu har man börjat skruva på dimmen och det gjorde man någonstans i slutet av maj, början av juni. Och så går det liksom sakta åt rätt håll. Sen kan man förstås behöva backa lite. Men återhämtningen påbörjas och att i det skedet prata om 100 miljarder som finansministern gjorde. Det är väldigt mycket pengar och jag tycker att det finns en risk här att om man säger att man har 100 miljarder då kommer de intecknas. Och då betyder det att då kommer politiska partierna ta upp sina gamla käpphästar och driva det. Och det tycker jag är ganska olyckligt. Man får skilja på att stötta och hjälpa i pandemin. Och här finns det fortfarande grupper som inte har fått hjälp eller har fått för lite hjälp. Både sektorer, branscher och individer. Jag kan komma tillbaka till det. Men att bara liksom massivt strössla ut pengar och tro att man kan fixa allt från klimatet till utanförskapet i den här pandemins kölvatten. Det tycker jag är olyckligt. Man ska också komma ihåg att vi har jättestora utmaningar i, inte minst i kommuner och regioner, även framåt. Så att om man då intecknar de här 100 miljarderna så är utrymmet lite mindre om man tänker på lite fler, eller på lite längre sikt. Och de problemen hade vi ju redan innan på grund av en åldrande befolkning. Det vill säga att du har färre skattebetalare som ska försörja fler. Och i den miljön så tror jag att det hade varit bättre att man inte hade tagit riktigt lika mycket pengar. För jag är ju orolig att partierna kommer använda dem på ett mindre klokt sätt när det är så enorma belopp och alla vill få sitt. Men det man ska göra tycker jag, det är, och där har man ju delvis gett pengar till kommuner och regioner för att de har väldigt stora behov. Men jag tror det är ju inte bara i år och nästa år utan de kommer behöva eventuellt hjälp även framöver med tanke på att pandemin också har lagt extra börda på dem. Men sen är det de grupperna som är utsatta och de som man har lite grann misshandlat eller behandlat styrmodligt, det är ju liksom egenföretagare, konsulter har hamnat lite mellan stolarna, men det är också kultur och inte minst besöksnäringen där man fortfarande är begränsad av restriktioner. Och det är ju klart att vi fortfarande vill ha ett kulturliv och ett idrottsliv med arrangemang och event framöver och då behöver man fundera på att rikta åtgärderna dit i det här läget. Så att riktade åtgärder åt utsatta grupper som inte fullt ut har fått kompensation och behöver det, men inte de här stora, breda och lösa alla problem här och nu.
Okej, men så att ordentligt med pengar till kommuner och regioner och sen lite mera, med lite mera precision till grupper som fortfarande är hårt drabbade av pandemin. Är det ditt recept i korthet?
Ja, men jag hade gärna sparat några av de där 100 miljarderna liksom till kommande år.
Hur många då?
Nej, men 100 miljarder är enormt mycket pengar.
Ja, det är 2% av BNP ska vi säga, om man får sätta det i lite relation då. Eller, ja, det är mycket pengar.
Jag tänker att Konjunkturinstitutet pratade om 80, det tyckte jag var mycket. Så jag menar, man hade kunnat vänta med åtminstone 20, man kanske kunde väntat med 30 och ändå liksom haft mycket pengar att spela med i det här läget.
Ja, bra. Risk för en allt för expansiv budget då, tycker du. Johan, hur går dina tankar?
Nej, men jag håller faktiskt med i det stora hela om det här. Och ska man satsa nu alla de här pengarna så tycker jag att det är viktigt att det blir liksom strukturella förbättringar här, till exempel skattesänkningar. Vi har fortfarande rätt höga skatter i det här landet så att skattesänkningar tycker jag är en strukturellt bra förändring att genomföra om det nu blir så, vilket är mycket tydligt på. Men framförallt så handlar det liksom att försöka avveckla sådana här stöd som jag ser är incitamentsvidriga. De bör man försöka ta tillbaka rätt så snabbt. Till exempel det med permitteringsstöd och sådana saker tycker jag man ska försöka avveckla snabbare eller i alla fall göra mindre generöst än vad det har varit tidigare. Det är lite så här att vi har, jag håller med Annika, liksom sjuklingen har överlevt den här sjukdomen och nu gäller det att den här patienten inte blir pillerberoende också. Vi får liksom inte glömma att det här är alla svåra skattepengar nu som spenderas i rasande fart. Och min känsla det är att politiker under våren de har spenderat miljarder på ett lika lättvindigt sätt som man i vanliga fall spenderar miljoner. Och det här måste, tycker jag, bromsas eller upphöra.
Ja, så du är inne på att det är dags att börja dra tillbaka stödåtgärder då?
Ja, jag tycker att det, och det visar ju också erfarenheterna så här långt, att de här stödåtgärderna har inte behövts i den omfattning som man trodde för bara några månader sedan. Och det bör man ta lärdom av.
Det, jag får bara komma in här, för det var ju min poäng också med att återhämtningen har påbörjats. Att, det är ju en hel del bolag och branscher som faktiskt går bra nu, och då kan det ju vara kontraproduktivt att fortsätta det här. För att vi, i framtiden ska ju företagen kunna vara konkurrenskraftiga med en global omvärld. Och då gäller det att man inte, precis som Johan säger, är beroende av stöd.
Å andra sidan, apropå lärdomar, så var väl en sådan från finanskrisen på europeisk nivå egentligen, att ett misstag var att man just drog tillbaka stöden allt för tidigt, och att det gav en sämre ekonomisk utveckling än vad som hade behövt vara fallet. Är den läxan inte applicerbar här då, menar ni?
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg var det så.
Ja, hela det här austerity som...
Ja, men jag tycker det är väsentlig skillnad. Om det är det du tänker på, så tycker jag det är väldigt stora skillnader. Alltså nu pratar vi om att en extern chock som har kommit och drabbat oss, där, som jag beskrev det, man slog av strömbrytaren, nu skruvar man faktiskt på den. Då var ju länderna skuldsatta, och austerity som du pratade om, det var ju framförallt Europa, där man var skuldsatt redan från början och sen skulle man då börja strama åt. Men en viktig skillnad i den här krisen jämfört med den krisen, det är ju att många länder har använt finanspolitiken. Det gjorde man inte i Europa då, för man kunde inte, man var skuldsatt. Då hade man bara penningpolitiken. I Sverige hade vi båda även då, och det gjorde väl att vi kom snabbare och bättre ur den förra krisen.
Ja, bra. Tack för det. Ett tecken på att ekonomin verkar repa sig är ju att bopriserna har studsat tillbaka efter ett snabbt fall alldeles där tidigt i våras. Och inte bara studsat tillbaka, de har liksom stigit ganska ordentligt också. Johan, en sak som man uppenbart pratar om här är ju räntorna då, att de ser ut att förbli låga eller inga alls ännu längre än man tidigare trodde. Är det handlar om, eller finns det andra saker i görningen också?
Räntan är ju viktig, det går ju inte att komma runt att den är jätteviktig för bomarknaden. Men jag tror också att det är ju faktiskt så att det har inte blivit riktigt lika illa som många trodde för några månader sedan. Arbetslösheten har gått upp, absolut, men inte så mycket som man hade befarat. Och det är väl antagligen också så att den kanske inte har gått upp så mycket bland de med högre inkomster och bättre utbildning och de med lite mer kvalificerade jobb. Helt enkelt i den grupp då som i större utsträckning faktiskt efterfrågar att köpa lägenheter och hus. Och sen har vi ju dessutom haft lättnader i det här, tillfälliga lättnader i amorteringskravet, och en annan omständighet som jag tror har hjälpt bomarknaden, det är ju att den här krisen, till skillnad från många andra kriser och inte minst den förra stora krisen, den här krisen har ju inte drabbat finanssektorn. Så tillgången och viljan att låna ut, tillgången på krediter, har inte dämpats på något sätt, och det har ju också hjälpt till. Så att det finns flera bidragande faktorer, men jag tror räntan är absolut viktig, självklart.
Ja, Annika, Johan var inne lite på det här. Är det så att krisen har liksom slagit mot de som inte köper och säljer bostäder, utan människor som har en lösare relation till bostadsmarknaden, kanske hyr i bästa fall i första hand, i sämsta fall i andra, tredje, fjärde hand och så vidare. Är det ytterligare liksom en klyfta som håller på att vidgas här? Kan man tolka boprisutvecklingen på det viset också?
Ja, till viss del är det ju så. Om man tittar på de som har blivit arbetslösa, så är två stora grupper, det är unga och det är utrikesfödda. Och unga har ju ofta en annan relation till bostadsmarknaden än vad man har när man börjar bilda familj och gör karriär och så vidare. Det vill säga att man har inte riktigt lika stora skulder och därmed inte riktigt lika utsatt. Och samma sak gäller ju med utrikesfödda. Det är större andel som hyr sin bostad än äger sin bostad. Så ur den aspekten, så de två grupper som har drabbats värst på arbetsmarknaden är de som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Skulle det här liksom eskalera och vi skulle få den utveckling som man delvis trodde i våras, att många människor i mitten av generationen, alltså folk som har försörjningsbehov och så vidare och som är högt skuldskatta, hade blivit arbetslösa, då hade vi haft en annan utveckling. Man ska komma ihåg att det är två parametrar som är absolut viktigaste för hushållen vad gäller bostäder, och det är ju räntor som ni har varit inne på, så är det inkomsterna, och precis som Johan nämnde, så i och med att man har haft de här stöden så har ju många känt sig hyfsat bekväma i att man kommer att överleva eller övervintra. Man får behålla en ganska stor del av sin inkomst även om man blir varslad, och många har nog tänkt att de skulle ha ett jobb i höst. Och vår syn är ju att arbetsmarknaden bottnar nu och att det ser ljusare ut, och vi ser också att nya platser kommer och så vidare. Så det här är ju oerhört viktiga signaler och kan också driva på prisutvecklingen under hösten.
Ja, för det är intressant. Arbetsmarknaden är ju verkligen en viktig faktor i hela den här krisen. Och kan man återigen då, nu tolkar vi mycket utifrån bopriserna här, men att folk helt enkelt inte är särskilt oroliga, de som då köper och säljer bostäder, för sin egen anställning, och kanske också då, det här hänger väl ihop med vad man hör från vänner och bekanta och så vidare, att det inte är liksom den känslan att jättemånga kommer bli av med jobbet. Eller är det att tolka in för mycket?
Nej, jag tror att det är så man resonerar på många håll. Att, ja, Riksbanken har ju i stort sett lovat tillsammans med andra centralbanker att räntorna ska vara mycket låga under lång tid. Så där känner man ingen oro. Och det finns tendenser på arbetsmarknaden att det ser ljusare ut. Och det följer ju folk förstås. Och sen ska man komma ihåg när vi hamnade i det här i våras. Ingen hade en aning. Vi hade aldrig varit i en sån kris. Allt var uppe i luften och snurrade. Och då är det väldigt svårt att göra bedömningar, oavsett om man är som Johan och jag, gör makroprognoser, eller om man är hushåll, och då backar man och blir försiktig och avvaktar. Nu har man lite mer på fötterna, lite mer kunskap, och den kunskap vi har fått sedan det här var som värst är ju faktiskt att det har blivit inte riktigt lika illa som befarat, och att vi är på väg att återhämtas även om det går långsamt och från en låg nivå, och det är ju förstås allt annat lika bättre än vad det var då.
Till sist då, Johan, på det här ämnet, den allra svåraste frågan, ska den här prisuppgången fortsätta? Ni, din bank SCB, släppte ju en ny indikator vad gäller boprisförväntningarna då bland hushållen som visade att de...
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse, idéskärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Steg ordentligt här. Är det man ska räkna med, eller?
Ja, jag tror att vi kommer få se en fortsatt uppgång. Inget jättestarkt rally, men en fortsatt uppgång i takt med att ekonomin fortsätter återhämta sig och räntor ligger kvar på jättelåga nivåer.
Bra, tack för det. Då har det blivit dags för det här nya inslaget som jag nämnde inledningsvis, nämligen begreppet. Och där är tanken att vi i varje avsnitt av den här podden ska kort och koncist avhandla ett centralt ekonomiskt begrepp i folkbildande syfte. Och Annika, det är du som har fått den här bollen idag, och begreppet i fråga är neutral ränta. Du har 60 sekunder på dig. Varsågod.
Tack. Ja, neutral ränta är ett begrepp som vi ganska ofta använder, och det är någon form av jämviktsränta, alltså där ekonomin är jämvikt, det vill säga att man varken skapar inflation eller arbetslöshet. Och den här jämviktsräntan är ju då förstås centralbankerna väldigt intresserade av, för att de styr ju penningpolitiken med räntan. Om man behöver gasa ekonomin lite grann, om man har lite för låg produktion, eller om man behöver bromsa ekonomin. Och då behöver man veta vad den här neutrala räntan är. Problemet då med den är att vi vet inte vad den är. Det vi vet, och jag tror de flesta ekonomerna är överens om, det är att den har fallit under en ganska lång tid. Både av strukturella skäl, globala skäl. Men vi har ju väldigt låga räntor i omvärlden, och det påverkar ju också den här neutrala räntan. Men det är någon form av utgångspunkt som man försöker skatta från olika håll och inte minst från Riksbanken. Och för den som av er som är nördiga och lyssnar så skriver Riksbanken en hel del om det här och gör antal analyser med jämna mellanrum om det där man kan se hur de resonerar. Men det är någon utgångspunkt för att hitta något jämviktsläge och sen agera då utifrån det perspektivet.
Ja, okej. Okay. Så det är lite den helige graal liksom, att försöka identifiera var den här räntan ligger för att sen kunna kalibrera styrräntor ut efter det.
Ja, kan man säga.
Ja. Okej, okay. Ja, tack. Då vet vi mer om neutral ränta. Då går vi över till del 2 i programmet som är spaningarna. Och Johan, där har du en som handlar om det senaste halvårets hetaste trend, i alla fall bland vissa grupper, nämligen hemarbete, eller hur?
Just det. Det här är en jättestor förändring som har tvingats fram på väldigt kort tid, och hundratals miljoner arbetstagare runt om i världen har ju jobbat hemma nu under stor del av det sista halvåret. Och många företag är ju liksom inne på att det här är kanske någonting som man kommer fortsätta med även efter att vi har lämnat pandemin bakom oss. Google har varit ute och sagt att de ska låta sin personal jobba hemma åtminstone ett år till, och Twitter och Facebook och ett antal andra företag har också gått ut och signalerat att det här med hemarbete är någonting som man ser som en trend som kommer att permanentas. Och det här kommer att skapa stora förändringar i samhället om det blir verklighet, och även naturligtvis både vinnare och förlorare. Och mina funderingar gäller då vad vi hittar vinnarna och vad vi hittar förlorarna. Så om vi börjar med förlorarna, så naturligtvis företag som hyr ut kontor kommer ha det jobbigt. Efterfrågan på hyra kontor i centrala lägen och andra lägen också kommer ju att gå ner. Och de här husen, de står ju där, vilket betyder att den här kontorsytan kommer behöva omvandlas till annat. Och det mest närliggande att tro är att det kommer att bli en hel del bostäder. Bostäderna i centrala lägenheter, alltså utbudet, ökar. Och samtidigt så blir det kanske mindre viktigt för människor att bo inne i stan centralt, nära sin arbetsplats. Så att summa summarum så kan det här då på sikt i alla fall leda till att det kommer att ha en dämpande effekt då på priser på lägenheter i centrala lägen i storstäder. En annan förlorare på det här är ju naturligtvis alla som håller på med persontransporter i någon form, vare sig det är taxi, buss, flyg eller tunnelbana eller tåg. Vi kommer resa mindre helt enkelt, och då behövs det inte lika mycket transporter. Och sen så kan man väl också nämna att en hel del av den här vardagskonsumtionen som vi använder i arbetet. Vi behöver färre kostymer, färre skjortor. Kvinnor kommer inte köpa lika mycket smink som man gör idag. Det är inte lika viktigt att ha dyra handväskor eller dyra klockor. Så den typen av konsumtion tror jag också kommer att få en sämre utveckling framöver, om den här hemarbetstrenden verkligen håller i sig. Då. Och sen har vi naturligtvis vinnare. Kan man då fundera på vilka som är vinnarna? Ja, arbetsgivare sparar ju lokalkostnader och arbetstagare sparar restid. Så båda de två skulle man kunna se som vinnare. Sen har vi då alla de här företagen som utvecklar ny teknik för elektronisk kommunikation, vare sig det handlar om 5G eller bredband eller molntjänster eller sådana här nya virtuella kontorstjänster för att kunna mötas i en virtuell verklighet istället för i den vanliga fysiska verkligheten. De här företagen kommer att ha många goda år framför sig. Och vi konsumenter kommer också förändra vårt köpbeteende. Vi kommer satsa mer pengar på heminredning. Det gäller att ha fint hemma om man ska spendera mycket tid där. Konst, espressomaskiner och hemelektronik tror jag kommer gå bra. Och vi kommer naturligtvis också satsa mycket pengar på vår fritid. För att om vi väl då är lediga, då vill vi inte fortsätta att sitta hemma. Så att fritidsbåtar, landställen, semesterresor, sånt där kommer också gå bra framöver om vi jobbar mer hemma. Turism tror jag kommer vara en stor vinnare på mer hemarbete. Och vissa kommer säkert ta det här så långt som att man kommer försöka sig på då jobba även från utlandet framöver. Så att det finns en hel del vinnare. Och sen ska vi inte glömma då miljön När vi reser mindre och förflyttar oss mindre så blir det också mindre utsläpp och miljöpåverkan. Så stora förändringar kort sagt, och det sker ju inte över en natt, men
innan Annika ska få komma in här vill jag ställa en fråga. Det har ju funnits en tendens, apropå bostadspriserna som vi pratade om alldeles nyss, det är ju faktiskt att villapriserna har stigit mer än lägenhetspriserna, vilket ju inte har varit fallet i uppgångar de senaste 20 åren i alla fall.
Mm.
Är det ett tecken på det här resonemanget du för just nu, tror du, eller är det något annat det handlar om?
Kanske jag tror att det är lite tidigt. Jag tror kanske att det är lite tidigt att läsa in den effekten redan nu då, men det bör absolut verka i den riktning som du antyder här, att vi kommer att få se en utjämning då mellan priser i ytterlägen och priser i innerlägen.
Ja. Okej, okay. Annika, några tankar om Johans spaning?
Det här som ni spanade om alldeles sist på bostadsmarknaden, där skulle jag gissa att det faktiskt är en konsekvens av det som har hänt. Men det kan ju gå över. Om det visar sig att vi får börja resa igen, att vi går tillbaka till något som det som vi tänker är normalt, tidigare var normalt, så kan ju den trenden vända ganska snabbt. Och sen så, jag håller med mycket av det Johan säger, men däremot tror jag att fastighetsmarknaden kan man nog inte bara dra över en kant, utan här handlar det ju om att en hel del av de fastighetsbolag som finns är ganska flexibla och kan skifta mellan olika, och de har inte lika stora problem som de som bara har specifikt till exempel kontorfastigheter. Så att där får man vara lite noggrann när man sållar emellan bolagen om man tittar på marknaden utifrån det perspektivet.
Ja, okej. Okay. Bara en anekdotisk iakttagelse här då, apropå det. En kollega som står i begrepp att flytta från en lägenhet och köpa hus, och de har nu börjat söka sig längre ut därför att de räknar med att i framtiden kommer alltid någon av dem att kunna jobba hemma en given dag, och därmed kan de tolerera lite längre restider för den som åker då, för att någon kommer vara hemma och kunna lämna och hämta barn. Så att i alla fall där finns det ett tecken på det som du var inne på där, Johan.
Äntligen ett helt rationellt hushåll. Det är vad vi ekonomer älskar.
Ja, det är bra. Annika, vad har du med dig för spaning?
Ja, jag tänkte spana lite grann om de åtgärder som Riksbanken nu vidtar för att hjälpa och stötta marknaden. Och när vi gick in i det här akuta skedet i våras, då tyckte jag att Riksbanken gjorde klokt i att vara väldigt tydliga med att de finns där, de gör vad de kan, man tittar över likviditet, kreditgivning, och man sa också att man skulle kunna tänka sig att köpa bostadsobligationspapper och företagsobligationspapper, vilket man inte har gjort innan, men många andra centralbanker har gjort. Och det man sa då, det var att man skulle börja göra det. Bostadsobligationer har man ju redan köpt, men företagsobligationer nu i september. Och det som blir lite problematiskt här är att de här två marknaderna, de fungerade dåligt i våras. De var spända och stressade, och det var därför Riksbanken sa det här. Men nu har det gått lång tid och de har inga problem, de här marknaderna, längre, utan fungerar alldeles utmärkt. Och det betyder att då går Riksbanken in och köper i marknader som det egentligen inte finns så mycket att köpa, så man påverkar prisbilden ganska ordentligt. Det här är dumt som jag ser det. Dels för att man liksom förstör hur marknaden fungerar när man går in som en centralbank. Men det skapar också klyftor i ekonomin helt enkelt. Och vi har varit inne på det flera gånger när vi pratade budgeten, här första frågan, när vi pratade bostadsmarknaden. Men här är ytterligare en sån aspekt. Så att om Riksbanken går in och köper företagsobligationer, då gynnar de ju förstås de företag som ställer ut de här obligationerna, och många av dem är fastighetsbolag till exempel. De har gynnats redan innan av låga räntor, men man gynnar också de hushåll som har investerat i de här papperna, för att man tar bort risken när det väl blir jobbigt, och de har ju tagit den risken för att de ska få bättre avkastning, så de har ju varit medvetna om dem, och då skyddar man de som är insider på bekostnad på de som är outsider. Och nu har jag mina kollegor i finansmarknaden, till och med de uttrycker sig som att man tar från de som behöver och ger till de som har, med den politik man för. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt, att det där kan pågå utan att vi har någon större debatt om det. Det är inte lämpligt att Riksbanken går in och köper företagsobligationer när marknaden fungerar så väl som den gör. Och inte heller i bostadsobligationsmarknaden är det något behov idag.
Bra. Precis som med Johans spaning ska jag komma bara med en motfråga där innan Johan får komma in. Kan det vara så att ett skäl till att de här marknaderna fungerar bra nu är att Riksbanken har sagt att de ska agera och att det finns en förväntan om att de ska göra det? Att det så att säga beror på Riksbanken att de fungerar? Och att det då skulle kunna bli problem igen om Riksbanken inte gör som den har sagt.
Mm, det är mycket möjligt att det hade, och det hade en effekt skulle jag vilja säga, våras när man sa att man skulle gå in och stötta de här marknaderna, att man kunde tänka sig att göra det, för de har ju inte velat ta i tång med det innan. Men att lova någonting så långt i framtiden är olyckligt, för det hade ju räckt att de hade sagt, om det behövs så kommer vi gå in. Det här är marknaden tror jag kunnat hantera. Nu är marknaden förvånad att de går in i en marknad som inte behöver den hjälpen och det stödet. Och det ställer snarare till problem i marknaden. Och man gynnar vissa individer och företag på andras bekostnad på ett sätt som jag inte tror att varken samhället, svenska hushåll eller politikerna tycker är det som en centralbank ska göra.
Ja, tack för det. Johan, vad säger du om det här?
Ja, det är en berättigad kritik och det kan man väl egentligen säga om hela QE-politiken, för att den har ju också starkt bidragit till att gynna de som redan har. Man pressar ner räntor helt enkelt, vilket gör att andra tillgångar som aktier eller företagsobligationer eller skog eller jordbruksmark eller vad det nu är, allting som har en avkastning går upp i pris, och den prisuppgången gynnar de som är ägare av de här tillgångarna. Så det finns en sån fördelningspolitisk effekt av penningpolitiken som det hittills inte pratas så det är jättemycket om, men som är viktig.
Ja, bra. Ska jag bara förtydliga där att QE är alltså de här köpen av räntepapper. Hittills har det varit statsobligationer, men nu som Annika sa så är det också andra typer av obligationer. Bra hörni, tack för det. Det finns en liten punkt kvar och det är du som ska ta hand om den, Johan, nämligen veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden om man är intresserad av vad som händer i ekonomin och på marknaderna. Vad kommer du verkligen att se till att hålla ögonen på?
Ja, men jag ska hålla ögonen på en grej i närtid. Redan på torsdag så har vi ju räntebeskedet från ECB. Och det är inte för att vi räknar med att det ska komma några nya stora förändringar. Men jag tycker det är ändå ett intressant tillfälle att höra lite hur ECB ser på det här. Christine Lagarde får frågor på hur ECB ser på det här som Fed nyligen har gjort. Nämligen att styra inflationen, inte mot 2% i framtiden utan mot ett snitt av 2% över tiden. Vilket allt annat lika är detsamma som att man då säger att man ska hålla räntor låga ännu längre. Och det är viktigt för marknaderna och det är också jätteviktigt för Riksbanken vad ECB säger i den här frågan.
Just det. Ja, och det är då torsdagen den 10 september som är imorgon när vi pratar om detta. Hörrni, Annika och Johan, stort tack för att ni var med och bjöd på tankar och analyser. Stort tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Innan dess kan man lyssna på andra poddar från Dagens Industri, exempelvis Analyspodden, Digitalpodden och dagliga poddar som Morgonkoll och Ekonomistudion. Men för vår del så säger vi tack och hej för nu. Ha det gott.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag 16:00.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!